La oss fortsette å be til Gud. Kjære Gud, vi vil gjøre oss riktig avhengige av deg. Vi vet at vi kan ikke noe av oss selv. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Vi takker deg igjen i dag for påskens vidunderlige budskap. Og vil du nå la ditt eget ord bli sterkt levende for oss også i kveld, til oppbyggelse for alle hjerter som tror på deg. Herre, om mulig også til oppvekkelse og nytt liv for en som ennå ikke kjenner deg. Amen. Nå skal vi lese ifra 1. Korintierbrev, kapittel 15, ifra vers 51. Se, jeg sier eder en hemmelighet. Vi skal ikke alle hen sove, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet, døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Amen. Jeg formet en overskrift over budskapet som jeg skulle få lov å bringe frem her i kveld ifra Bibelen. Livets ord i dødens verden. Det finnes et merkelig gammelt skrift som de har kalt for Nikodemus evangelie. Det er ikke noe bibelsk evangelium, det er bare en from sjel som har skrevet noe i det annet århundrede efter Kristus. Det er from fantasi, kan vi si. Han forestiller seg hvordan de sitter i dødsrike. Det er tungt, og det er trist, og det er ingen glede. Og så en dag så merkes det veldig brak. Det er en som dundrer på døren til dødsrike, så det gjenlyder voldsomt gjennom de dødes rike, sånn heter det. Og så reiser det seg spørsmålet, hvem er det som kommer? Og så svarer David, det har jeg sagt allerede i salme 24. Løft eder i evige porte, så herlighetens Herre kan komme inn. Og så fortsetter de å dundre på døren til de dødes rike, heter de i denne merkelige fortellingen. Og spørsmålet reiser seg igjen, hvem er denne herlighetens Herre, og hva er det som er i ferd med å skje? Og da sier Esaias, det har jeg allerede skrevet under åndens inspirasjon. I det 26. kapittel hos Esaias ser vi det. Dine døde skal bli levende. Mine lik skal oppstå, vogne opp og juble i som bor i støvet. Og så kommer Jesus inn i de dødes rike og fører de troende av den gamle pakt med seg i ett triumftåg hem till Gud. Nå, ja, det där ska vi inte ta så väldigt högtidligt. Det är som sagt bara någon fromme själe som har fantaserat lite omkring detta och tänkt sig som. Men det var denna tanken som blev stor för mig allikevel. Livets ord i dödens världen. Här är ett de dödes rike, hvor det ingen glede är, inte ett liv är, inte ett håb egentligen är, ingen sol som lyser, inte ett löfte som ger håb. Och så lyder där ett ord in i detta mörke. Det är ett livets ord, för här kommer han som är livets hövding med sitt väldige budskap och förer med sig dem som tar emot ham. Ja, livets ord i dödens världen. Vi kan se att det var det som skedde i den första kristentid. Människorna hade den gången nettopp sådana föreställningar om döden och dödsrike, att det var ett skyggeland. Vi visste inte vad de skulle tänka om det. De flesta trodde nog att det var ett liv efter döden, men man kan ju inte veta något om dem. Och så kommer ordet om uppståndelsen. Ordet om att Jesus stod upp från de döda på den tredje dag. Och ordet om att där är en uppståndelse som förestår både för rättfärdiga och orättfärdiga. En uppståndelse till dem och en uppståndelse till evigt liv. Det var ett märkligt ord, syntes det. Vi läser i det 17 kapitlet i apostlarnas gärningar om Paulus som stod på Areopagos och talade till dem. Och de lyttet länge, men då han begynte att tala om de dödes uppståndelse, ja, då rystet de på hodet och sa, vad är detta för något? Och i det 26 kapitlet i apostlarnas gärningar läser vi den underliga fortelling om Paulus som står föran de mäktige män. Och där är bland annat den romerske prokurator Festus. Och kommer Paulus så långt att han snackar om uppståndelsen ifrån de döda, Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. Där roper Festus, du är vanvittig Paulus, du är fra dig, din egen lärdom driver dig till vanvitt. Du har läst för mycket gamla böcker. Du vet inte vad du snackar om. Är vi dö, så är vi dö. Och vi kommer inte tillbaka till detta liv igen. Det var ett väldigt ord som kom på den måten. Det var ett ord som rystet dem, alla dem som hörte det den gången. Det har väl inte varit någon folk som har varit mer glad i livet, kan man säga, än det grekiska folk och det latinska folk. Det har man sett i den grekiska konst, de vidunderliga skulptur, de sköna diktningar, dramar som de har lagat, människor som älskat livet. Men samtidigt människor som är fyllt av sorg över att livet är så kort. Det är som ett suck som går igenom denna grekiska diktning. Ett sorg, en sorg över att detta liv som de älskar så. Det är så kort och så är det bara ett skyggetillvärelse efterpå utan något håb. In i det kommer så evangeliet om Jesus. In i denna tillstånd kommer kristne vittnen som talar om att det är ett liv efter döden som icke är en skyggetillvarelse för själer bara, men det är ett samfund med vår Herre Jesus Kristus och omsider en uppståndelse, követs uppståndelse. Det var det märkeligaste ord de kunde tänka. Och så står den kristne martyr som många en gång föran den romerske dommer. Vi har många skildringar av det. Du skall förbanna Kristus, säger domaren till ham, och si ham fra dig, så ska du få leva. Men vill du icke det, så ska du dö. Du har ingen makt över mig, säger det kristne vidne. Jag frykter icke döden. Jag tror på livets hövding, och om vi dör, så ska vi leva. Det förstår han icke. Vill du verkligen kasta bort livet? Livet som är så dejlig att leva. Vill du gå i graven? Tror du verkligen på att du ska stå upp igen? Ja, jag tror på det. Jag frykter icke döden. Jag frykter en eneste sak bara, och det är att miste livets samfund med ham som är livets herre. Det skönte de icke. Mot slutten av det andra århundradet så var det den store kristenförföljelsen i Lyon i Sør-Frankrike. Vi har ingående samtidiga skildringar av det, och det är grusamt att läsa om hvorledes de kristne blev martret och förföljt och drept i stort antal. Men samtidigt en gripande berättning, fördi vi läser om standhaftighet mitt i döden. Och då de så hade raset fra sig, så brämte de disse döde legemer till asken och kastet asken ut i elven. Nu ska vi se om de kan uppstå igen, sa hedningarna. Men den kristne tro står fast. Jag tror kjødets uppståndelse och det evige liv. Kära vänner, detta är vår bekännelse också idag. Och när vi tänker på den andliga situation som vi lever i, så är det ett förunderligt ord att få lov att bekänna. Jag tror kjødets uppståndelse. Jag tror att människa har en udödlig själ. Och när livet är slut här nere, så ska jag fortsätta att leva med vår Herre Jesus. Och på den stora sista dag så ska jag uppstå. Legemet ska uppstå. Det ska få nya egenskaper, sånt som Jesu legeme fick nya egenskaper. Han kunde gå genom lukkade dörrar, och då kände de ham igen på sårene i hans händer och fötter och sidan. Förunderlig som han uppstod, skall vi uppstå. Jag syns det är så stort och rikt att tänka på dem. För det säger mig något väldigt om hvordan Gud ser på oss människor. Och vilken värdi ett människa har i Guds ögne. Det kristne människosyn, det bibelske människosyn, är en väldigt viktig sak. Hvordan är det är blitt i det gamla så kallade kristne Västeuropa? Materialismen rår. Ett människas värdi måles på hans arbetsdyktighet, hans produktionsevne. Och så är det inte något mer. Det är materien, det är detta liv och inte något annat. Och så ser vi vad följden blir. Så är det liksom så lättvint det att ta livet som är ännu i moders liv. Det som tidigare i kristenheten har varit sett på med den största gru och dräpe barn i mors liv, det är ingenting mer. För det är ju icke något. Det är liksom bara en bild. Det jag kan bara ta bort, det är ingenting. Det är icke något liv. Jo, säger Bibeln, det är ett liv. Och vi ska stå Gud till regnskap för den sak. Och hvordan är det icke också en tillböjlighet till att avskriva den som är gammal och syk och skröplig och kan icke yda något mer. Samt nog, här är mycket gott som blir gjort för våra gamla i vår kulturkrets och i vårt land. Och gott är det, det blir icke gjort för mycket. Men lägg märke till tankegången, hvordan den drer sig. Det är liksom icke någon värdi längre, för den är ju liksom icke i produktion. Det är ju nyttig. Och se hvordan vi har haft dem. Ja, vi hade dem. Denne nazismen rådde till Tyskland en liten spröjte, så är det slut. För det är icke något, ett unyttig liv bara. Låt oss bara se till hvordan det kan komma till att bli. Det materialistiske menneskesyn, det är en förfärdelig ting. Det kristne menneskesyn är, du har en udödelig själ, och du är en Guds skapning, och det förestår en uppståndelse på den yttersta dag av rättfärdige och urättfärdige till dom och till frälse. Det är budskapet som vi har idag. In i denna materialistiska samtid, som icke vet något annat än det liv som är nå, och hvor man alltså säger som så att la oss äta och dricka, för imorgon dör vi. Det är icke något mer. Det är livet nå, icke något annat. In i denna dödens världen, säger jag, kommer ett livets år. Det har lytt idag över hela jorden. Det ska lyda här i denna kvällstund. I dödens världen, i materialismens världen, i den nyttighetens världen som vill sin egen undergång. Ett livets ord om uppståndelsen. Jesus uppstod på den ytterste, på den tredje dag ifrån de döda. Vi ska uppstå på den ytterste dag. En uppståndelse av rättfärdige och urättfärdige. Ett livets ord i dödens världen. Men det här är mer att si, synes jag, om detta tema. Och det är att vi lever i dödens världen allesammen, för så vitt som vi är, nämligen fattige syndare. Den som icke har sett det, han har en förfärdelig uppdagelse som han må se och få gjort. Och det är, jag står för Gud som allting vet och slår mitt öje skamfullt ned. Vi är allesammen på vägen till döden, vänner. Det är som Luther säger i en preken. Han kom till Wittenberg, det var mycket uro och ugreje och svärmeri och uppror och eländighet i byn. Han steg på prekestolen och talte, och löpet av en uke så hade gemytterna liksom fallit till ro. Den första av disse märkliga preknene, så begynner han simpelt än att si, vi är alla på väg till döden. Du skall dö och jag skall dö. Du kan icke dö för mig, jag kan icke dö för dig. Vi går en för en in och möter döden. Vi kan rope, säger han, livets ord i öre på den som ska dö. Ja, men jag kan icke vara med dig när du ska dö, och du kan icke vara med mig. Ja, ja, det är dödens världen som vi lever i. Vi är på väg till döden. Har du tänkt på det? Jag är en som har sagt att människorna vet att de ska dö, men de tror det inte. Ja, det är visst nog i det. En vet ju naturligtvis att den ska dö, men det är som om man inte gör allvar av det för sin egen del. Den gamle filosofen Seneca i Rom, han sa det är ingen som är så gammal att han inte tror han kan leva ett år till. Och ja, det är väl sant. Det var en predikant som stod och talte för solkongen Ludvig den 14. Han var en ugudlig man, men han likte att höra stora predikanter. Och så säger predikanten, alla människor är dödliga. Så ser han det går en skygga över majestätens ansikt, och så skyndar han sig och säger, nästan alla. Och vi kan ju inte annat än att smila bara vid tanken. Och då har var och en så lätt för att skyva det från sig. Jag tror, jag vet jag ska dö, men nej, nej, jag tror det liksom icke. Och det är en förunderlig ting som jag har lagt märke till så ofta. Och det är hur fort vi glömmer de döda. Ja, nu är jag en man på snart 70 år. Jag tänker tillbaka på kända skickelser som jag har mött och som har varit mycket omtalt bland kristenfolket och i landet för övrigt genom många år. Det varer icke länge efter att de är döda, så är de glömt. Och till och med av dem som slog oss ganska när. Det är som om en förunderlig förräderi, tänker jag under tiden. Vi snackar inte om dem. Vi tänker så lite på dem. Ja, men det är då väl sant. Snart är det din tur. Snart är det min tur. Och så går det som det står i psalm 103. Att människets dage är som gräset. Som gräset blomstrar det och gror, och om aftonen vissnar det och blir tört. Och när vinden farer hen över det sted, så är det borta alltsammen. Det sted känner det icke mer. Det är ganska glömt. Det är ganska glömt. Det är dödens världen. Och värre än det, när jag står för Gud och hans ord rör med min samvittighet, så ser jag värre än som så. Jag är en skyldner för Gud. Jag är en förtappt synder för Gud. Och så blir det som det står här i detta märkliga ord som vi läste ifrån första Korintierbrevs 15 kapitel. Dödens brodd är synden och syndens kraft är loven. Döden är skildret där, hvis vi skönner detta bilde riktigt. Döden är skildret som en väldig kämpe. Han kommer emot dig med ett spyd. Och detta spyd, det är synden. För döden är syndens lön. Och spyds. Spissen på detta fryktelige spyd som döden kommer med, det är loven. Det vill säga, det är Guds hellighetsord som tränger in i samvittigheten och avdäcker synden och gör dig till en förtappt synder för Gud så du står och kan inte svara ham ett av tusen. Men då säger som profeten i templet, ve mig, jag är förtappt. Jag är en man med urene leber och jag bor mitt ibland ett folk med urene leber. Och mina ögon har skuet Herren kongen, härskarnes Gud, dödens världen, ja. Men så lider livets år in i dödens världen. Där är en seger över döden. Guds egen son har kommit och låtit sig föda av en kvinna. Han kom och blev vår bror, han som är Gud av Gud från evighet. Han kom och tog all vår synd på sig. Och vår egen synd, vår synd, din synd, la han i graven under Guds vrede dom. Men döden kunde inte hålla på han. Och så stod han segerrik upp av graven på den tredje dag. Och ordet lyder att den som tror på ham, om han hem dör, så skall han leva. Det är livets ord i dödens världen. Salig den som känner det. Salig den som har fått nåde till att ta emot detta ord. Ja, ja, det synger vi om och det tänker vi på. Före glå i synd och våde, tung var all min gång och väg, då kom Jesus med sin nåde. Åh, hur glad han gjorde mig. Och den dagen och försele, aldrig mer glömmer den, då jag hörde hyrding mele, då jag vart en Jesu vän. Det var livets ord som kom in i dödens världen. Han talade om en stedförträder, om en oändlig gudomlig kärlighet som gav sig själv för sina fiender, om tillgivelse för den som sätter sin lit till ham. Ja, ja, om livet som är syndernes förlatelse, tillgivelse, nåden, barnekåre i vår Herre Jesu Kristi välsignade namn. Har du tagit emot det? För jag låg i synd och våde, tung var all min gång och väg, då kom Jesus med sin nåde. Åh, hur glad han gjorde mig. Ja, ja, det är en kristna upplevelse det du. Det är frälsesupplevelsen nettopp det. Man öppnar sina ögon och inser sin sanna stilling. Jag bor i dödens land. En är under dödens villkor. En är på väg till döden och domen. Det är icke andeledes. Och livet här nede är kort. Den äldste av oss ser tillbaka om och inse. Jag har levt bara en liten stund. Det är som ett pust, det är som ett svev, det är ingenting. Domen förestår. Och för ett allvar, ja för ett allvar. Men livets ord kommer in i dödens världen, vill du höra det? Vill du höra det? Och vi synger om det, säger jag. Jag är fredlös 30 många år. Besväret vandrat om. Min fot var trött och syk och sår. Till detta budskap kom. Där är kraft i Jesu blod. Att rense vit som snö. Det är livets ord i dödens världen. Det är frälsens ord till dig, till mig, till oss allesammen. Det är kraft i Jesu blod att rense vit som snö. Och änten det nå var i många år vi gick, Det var det ikke for min del, lovet være Gud. Kanskje det var noen som gikk i mange år besværet om i dødens verden, før de hørte for alvor frelsens ord og tok imot Jesus. Men om det er så eller så, ett har vi felles, da dette budskap jeg forstod. Da jeg fikk ta imot dette livets ord og ta det til hjertet, tro det ved åndens vitnesbyrd, da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved tid. Der er kraft i Jesu blod. Vi har en deilig salme av Landstad som heter «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn». Den svarer i grunnen på et spørsmål som mange mennesker har stillet seg selv, og som de kommer og spør om. Nemlig, hvordan er dette med oppstandelsen å forstå? Jeg tror vel det er det ikke så at når en troende menneske dør, så kommer vi hjem til Gud i himmelen. Er det ikke så da? Eller er det kanskje ikke så? Og så på oppstandelsens dag, hva skjer egentlig da? Hva er forholdet mellom dette med livet efter døden? Og så oppstandelsen. Det er noen som ikke riktig får til å klaffe. Og det er jo dem også da som sier som så at når vi er døde, så hviler vår døde kropp i jorden og blir til møll. Og det er ikke noe. Det er ikke noen mellomtilstand, sier noen. Jeg har ikke noen udødelig sjel, sier enda noen teologer. Det skulle de slett ikke ha sagt, men det er dem som sier det. Og så blir det oppstandelsen som vi ser frem til, og det er riktig. Men hva med alle de ord som taler om et liv efter døden i samfunn med Jesus? Hva med det? Jesus sa jo dog til røveren ved sin side, i dag skal du være med meg i paradis. Og Paulus ser frem imot det som en åpen mulighet å fare herfra og være med Kristus, og det er såre meget bedre. Hva er forholdet, sier jeg, mellom det liv efter døden og at de troende går hjem til Gud og at det er oppstandelse på den ytterste dag? Venner, vi leser vår Bibel og tar de ord som står slik som de står. Da blir det ingen motsetning. Da blir det ingen motsetning, men det er sant begge dele. Og der er det Landstad har sagt dette i denne skjønne salme så vidunderlig. Det er en salme som brukes i begravelse somme tider. Vi kunne synge den på påskedag. Jeg vil vi skal synge den nå om et lite øyeblikk. Hele salmen. For det er livets ord i dødens verden. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. En kveger de trette lemmer. Det redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer. Ja, det er sånn. Du skal være med meg i paradis i dag, sa Jesus til røveren. Jeg vet meg en aften, time god og lenges vel somme tider, når jeg er av reisen trett og mod, og dagen så tungsomt skrider. Jeg ville til sengs så gjerne gå, og sovne inn søtt om sider, ja. Men så står det, jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, synges i liftens lunne, Då kommer han Guds välsignet sen med lystelig ord i munnen. Då väcker han mig av sömn upp, allt ut i så sele stunde. Då träder Guds söm till gravens hus, hans röst i all världen höres. Då brytes all stängsel ned i grus, de dype havgrunnes röres. Han roper, du döde, kom här ut och fram vi förklaret föres. Där livets ord är du i dödens världen. Ja, ja. Vad skulle vi sida ant någon av oss än detta förunderlige? Gud lade oss alla mötes glad, och ingen av våra savne. Det unna oss Gud, för Jesu blod vi måtte i himmelen havna. Och så detta, när Jesus kommer, så ska någon som lever då icke dö. Nej, det hörte vi också här. Det förgängliga skall bli klädd ur förgänglighet. Någon ska uppleva det. Någon skall överklädes med sin bolig från himlen och icke avklädes i döden. Åh, vad stort det är. Herren ska komma ned från himlen med överängels röst och med Guds basun. Och de döda i Herren skall först uppstå. Och sedan ska oss av vi som blir tillbaka, vi som lever, när Herren kommer, samman med dem ryckes i skyer upp och möta Herren. Och så ska vi alltid vara med Herren. Är livets ord in i dödens världen. Vill du höra det? Du kan da icke vända det döve öre till. Selve livets ord i dödens världen. Gud välsigne dig. Gud välsigne oss alla till att höra dem. Tack kära Jesus. Inderlig tack. Tack för detta ord som kan frälse. Tack för detta löfte som tänder håb. Tack för livets ord som visar vägen om dödens världen. Herre, hjälp oss alltid att följa dig. Du som har sagt du är världens lys. Den som vill följa dig ska icke vandra i mörken, men ha livets lys. Priset vare ditt namn. Amen.